Vi ska fortsätta att titta in i det här underbara budskapet och den här underbara texten som Gud har gett oss i Markus evangeliet. Och det är en väldigt bra ände att börja i när man vill lära känna, alltså lära känna Jesus först och främst, men också lära känna texterna, lära känna den bibliska berättelsen. Det är liksom någonting av en kärna i Nya testamentet. Markus evangeliet. Nu kommer vi att läsa ett längre avsnitt ur Markus 7, vers 1-23. Men vi kommer att stanna endast inför några versar och återvända till Markus 7 vid nästa tillfälle. Och då kommer vi att uppehålla oss speciellt i vers 6-12. Men nu läser vi Markus 7, 1-23. Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och koppar, kärl. Farisén av de skriftlärda frågade honom: varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslöst, för lärorna de lär ut är människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem: ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli korban, alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare, och ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig folket igen och sa: lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: så ni förstår inte heller. Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hjärtat utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Så långt läsningen, den offentliga och öppna läsningen av Guds eget dyrbara ord. Och nu ber vi att välsignelsen från honom ska flöda över oss när vi tar del av det på ett alldeles speciellt sätt. Amen. Och jag tror att vi ska använda den här metoden, de här 3T, TTT-metoden. Vi tittar på tiden, teologin och tillämpningen i avsnitten vi har läst. Vi repeterar: fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt Jesus. Ja, tid. Fariseerna uppstod som ett religiöst och politiskt parti cirka år 160 före Kristus i samband med Makkabeerupproret. Det är ganska intressant, man kan läsa om det där, Makkabeerna. Det finns ett oratorium av George Friedrich Händel som också heter Judas Maccabeus. Så det har både lästs och besjungits och finns beskrivet i de apokryfiska böckerna en del. Farise, ordet farise betyder faktiskt åtskild eller isolerad. Det talade, för fariserna beblandade sig inte med hedniska seder, inte alls. Och från början var fariseismen en folkrörelse som ville föra ut religionen, den judiska religionen till folket. Och faktiskt lösgöra dem från prästerskapets kontroll. Det var alltså någon sorts folkrörelse från början. Och de var ständigt upptagna med att förklara Mose lag för folket. Mycket av deras tro var överensstämmande med det som nu är den kristna teologin. Men Jesus konfronterar hyckleriet ibland dem. Och särskilt bland de oärliga. Deras stora fel var att de trodde att en människa kunde göra sig god och rättfärdig inför Gud på egen hand. Det här är Paulus också inne på i Romarbrevet när han säger att de söker upprätta sin egen rättfärdighet och tar inte del av rättfärdighetens gåva. Så att komma i rätt ställning till Gud är den klassiska definitionen av rättfärdiggörelse. Det trodde de att de skulle klara på egen hand. Hycklare, ordet hypokrites, hypocrite säger man väl på engelska. Hycklare, det betyder faktiskt skådespelare från början. Alltså en som söker leva sig in i något som han själv inte är. Vad kan vi se för teologi i det här då? Ja, jag tittade i illustrerat bibellexikon där det står så här. Fariseismen bedöms i skriften som en rörelse som med hela sin inriktning försöker få det onda trädet att bära god frukt. Därför att den utgår från att människan i sitt naturliga syndiga tillstånd kan omskapa sig själv till att utföra och förverkliga Guds vilja. Och lexikonet tillägger, det är alltså utifrån nyskapelsen, nyfödelsen som fariseismen avvisas. Och det blev väldigt tydligt när vi läste om mötet mellan Jesus och Nikodemus. Nikodemus förstod inte, han var ju farise, men han förstod inte när Jesus talade om att bli född på nytt. Alltså fariseismen, den egna förmågan som ett problem och en fara i den kristna församlingen som Jesus själv varnar för, har alltid måste bekämpas. För om den tillåts att breda ut sig verkar den som ett dödligt gift som i sin grund förstör det kristna livet. Så långt bibellexikon. Och det är ju för att det blir ett direkt hot mot nådens evangelium. Gärningar och nåd, lag och evangelium är oförenligt. Hur ska vi tillämpa detta då? Vi sa ju tid, teologi och tillämpning, de tre tena. Ja, så snart vi förfaller till tilltro till människan eller till och med övertro på människans andliga förmåga att frälsa eller helga sig själv utan Guds nåd och hjälp, så har vi tagit ett steg mot fariseismen. Alltså den typ av fariseism som Jesus avvisar. Ett enkelt sätt att undvika detta, alltså att falla ur nåden, det är att använda orden villkor eller kännetecken. Det är en enorm skillnad på detta. Det är en enorm skillnad på ett villkor och ett kännetecken. Om gärningar är ett villkor för frälsning, då är vi kvar i lagen och farisén. Om gärningar är ett kännetecken på att vi blivit frälsta, då är vi i evangeliet. Vi tog emot Kristus av villkorslös nåd. Villkorslös nåd, smaka på det. Villkorslös nåd. Det nya livet och den tro som gör oss rättfärdiga i Guds ögon, det är kännetecken på att nåden har verkat just på oss. Så fungerar det. Allt är nåd och gåva. Vi kan inte ge oss själva nytt liv. Vi kan inte amma eller alstra den frälsande tron, men de är kännetecken på att Guds nåd har verkat. I Kolosserbrevet 2:6 kan man läsa: liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått, och låt er tacksamhet flöda över. Liksom ni tog emot, på samma sätt som ni tog emot, ska ni leva i honom. Hur tog vi emot honom? Av bara nåd. Hur ska vi leva i honom fortsättningsvis? Av nåden. Så, den villkorslösa nåden och det kristna livet som ett kännetecken på Guds nåd, det här är jätteviktigt, det gör oss inte ansvarslösa. För undret, det nya livets under, alltså frälsningens under, genererar en passion för att leva Kristus livet fullt ut i helighet, i bön och kamp för andras frälsning, eller vilka exempel du vill ta. Så det handlar om att, inte om att Gud tror åt oss eller helgar oss åt oss, men att han samverkar med oss, att nåden ger oss förutsättningar och möjligheter. Framförallt till helgelsen. Andra Korintierbrevet 5:14. Kristi kärlek driver oss. Det översätts ibland med tvingar oss eller lämnar oss inget val. Alltså Kristi kärlek driver, tvingar, lämnar oss inget val. För vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, och lyssna noga nu, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Där har du det. Frälsningen löser oss ifrån den tidigare agendan, den själviska agendan. Och det skulle ju kunna föranleda att bli självrannsakande. Är jag född på nytt? Är Jesus herre i mitt liv? Eller är jag som är herre över honom? Eller som Luther sa: vi blir rättfärdiggjorda av tro alena, men med en tro som inte är alena, utan har sällskap av goda egenskaper och gärningar. Vi brukar uttrycka skillnaden mellan villkor och kännetecken så här: vi är inte goda och gör det goda för att bli frälsta, utan för att vi blivit frälsta. Paulus uttrycker det tydligast i Efesierbrevet och i det stycke ur Kolosserbrevet som vi läste ovan. Men i Efesierbrevet 2:8 har vi de episka verserna: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Där har vi det. Vi behöver inte frälsa på grund, utan till. I Kolosserbrevet 2:6: lev i honom. Hur gör man det? Låt er tacksamhet överflöda. Låt det ske. Var med på noterna. Agera. Var aktiv. Så det är inte ansvarslöshet, utan det är ett aktivt flöde av det som finns nedlagt i oss av nåd. Så grunden är nåden och själva byggnaden är ansvaret, men nåden ger oss förutsättningar för det. Så kännetecken på Guds nåd i våra liv lämnar oss alltså inte passiva och ansvarslösa. Nej, de kännetecknen sporrar oss till det liv som Gud har förberett för oss. Vi kan ju fundera lite på om du drivs av nåden i följande uppräkning: tro på Jesus som ett kännetecken och som ett ansvar. Ja, kännetecken och ett ansvar. Heligt liv inför Gud som ett kännetecken och ett ansvar. Bönelivet som ett kännetecken och som ett ansvar. Andens frukt, alltså kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Andens frukt som kännetecken och ansvar. Kärlek till bibelordet som kännetecken och som ett ansvar. Kärlek till gudstjänstfirandet som ett kännetecken och ett ansvar. Kärlek till tionde och givande som ett kännetecken och ett ansvar. Och sist, utgivande omsorg om andra. Ja, visst är det ett kännetecken, men också ett ansvar. Så det här är så oerhört mäktigt. Gud ger oss en sån nåd så att vi kan flöda i det och vara aktiva för att Kristus livet i oss och genom oss ska förverkligas. Så, ingen verklig kristen ska behöva vara farisé och drivas av fruktan för straff, drivas av plikt, drivas av frustration i sitt kristna liv. Lyssna noga nu. Gud vill av nåd ge oss kärlekens och tacksamhetens drivkraft i allt vi gör. I allt vi gör. Första Korintherbrevet 15:10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som varit med mig. Åh, det är så fantastiskt. Perfekt balans mellan gåva och ansvar. Det stavas nåd. Ja, vi läser vidare. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer. Då ni märker till det, utan att ha tvättat dem. Alltså, det var en rituell tvagning då. Tid. Vilken tid befinner vi oss i? Ja, det fanns olika riktningar i judendomen. Fariseerna, sadduceerna, zeloterna, esseerna och kanske flera grupper också. Men de där är då kanske de mest kända. Och de konkurrerade ofta om folkets gunst. Alltså för att få folket på sin sida. Fariseerna var ständigt uppmärksamma på Jesus och bevakade honom och hans lärjungar. Och ofta ville de försöka sätta dit Jesus och hans lärjungar inför lagen. Alltså en sak är viktig, orena händer. Det är ju inte liksom då att man är smutsig om händerna så. Det betyder alltså inte lortiga händer, utan ceremoniellt eller religiöst orena händer. Idag kan man också se små handfat och kannor på alla judiska kosher restauranger där den här ceremoniella reningen av händerna äger rum, inte minst på sabbat då förstås. Teologi, ja. I den judiska traditionen tjänade de yttre ritualerna som symboler för inre verkligheter. Problemet uppstod, lyssna noga nu, när den yttre ritualen inte längre backades upp av en inre nåd, utan blev en regel för regelns skull. Och som till råga på allt skulle samla någon sorts poäng inför Gud. Så traditionen som sådan var inte problemet, men att den saknade täckning i hjärtat var ett stort problem. Tillämpning, hur tillämpar vi detta? Ja, vi ska inte vara bevakande fariseer, felfinnare som är på ständig jakt efter andras brister och svagheter för att slå ner på dem och därigenom framhäva vår egen fromhet. Nej! Bevara oss väl för sånt folk. När någon verkligen är på väg att komma snett, så ska vi istället be och förmana i kärlek så att personen kommer rätt igen och kan leva som hon eller han innerst inne önskar. Och inte hamna i inre splittring som man naturligtvis gör när man säger en sak och lever en annan. Vi ska hjälpa människor till en upprättad integritet. Och det är inte lagiskhet och fariseism, det är kristen omsorg. Ja, vi läser vidare. Farisén och alla andra judar äter nämligen inte utan att först ha tvättat händerna. De håller fast vid de äldstes stadgar. Tittar in i tiden. Matteus vände sig uppenbart till icke-judar med sitt evangelium. Och han förklarar för sina läsare hur det fungerar i judendomen. Det är väldigt intressant. Han tänker sin icke-judisk läsekrets först och främst. Vad kan vi se för teologi i de här verserna? Ja, Matthew Henry, han skriver så här. En av de stora anledningarna till att Kristus kom var att upphäva ceremonilagen och för att röja väg för detta förkastar han de ceremonier som människan lagt till den gudagivna lagen. De rena händer och det rena hjärta som Kristus skänker sina lärjungar och fordrar av dem är mycket olik fariseernas yttre och vidskepliga form i alla tider. Mycket, mycket bra. Rent hjärta. Det står över alla frikyrkolagar. Hur ska vi tillämpa det här? Ja, vi kan också behöva förklara de kristna orden och värderingarna för utomstående så att fördomar och förutfattade meningar rivs ner. Alltså jag tänker på att då Markus förklarar så noggrant för icke-judar. Det är inte säkert att våra lyssnare är insatta i det som för oss är självklart. En god förklaring av evangeliet, alltså rent, hur ska jag säga, tekniskt eller så. Jesus dog för världens synd, så gå igenom det. En god förklaring av evangeliet kan vara Guds sätt att öppna hjärtat hos någon för Jesus. Så det ska vi absolut inte vara försiktiga med. Ja, då läser vi. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer? T nummer 1. Tid. De äldstes stadgar, det känner man igen. Det var alltså just de här tilläggen till lagen som fariseerna så ivrigt förespråkade. Teologi. Ja, de falska lärorna kräver ofta tillägg till skrifterna. Någon sorts uppenbarelsekunskap eller profetiskt ljus, så att säga, över skriftställen som förvränger Bibelns uppenbara mening. Det är därför av största vikt att en kristen läser och förstår skriften i sitt sammanhang och inte missar den verkliga poängen med bibelordet eller förvränger den i sitt bibelstudium. Mormons bok, Vakttornet, romerska katolska katechesen, Ellen G. Whites profetiska skrifter, trosrörelsens gamla lära om försoning i helvetet eller annat galet är exempel till sådana här tillägg eller förvrängningar eller utökade förklaringar som faktiskt leder radikalt vilse enligt den evangeliska kyrkan och tron. Tillämpning. Hörrni, vi är aldrig skyldiga att lyda mänskliga påbud och måste räkna med att bli ifrågasatta när vi inte gör som alla andra. Gud ser till hjärtat och inte i första hand till yttre religiöst uppförande. Om allt inte blir perfekt i yttre mening betyder mindre om hjärtats uppsåt och motiv är kärlek till Jesus och längtan att lyda honom. Den yttre hållning och de förordningar som Jesus har föreskrivit oss i sina bud, de kan bli fullvärdiga uttryck för hans rike endast om de backas upp av ett rent, troget och hängivet hjärta. Oerhört viktigt. Ja, vi läste vidare så här. Han svarade dem: Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar och så vidare. Det här ordet som Jesus citerar här är hämtat från Jesaja 29. Där finns det där ordet: detta folk ärar mig med sina läppar. Jesaja 29. Vad kan vi se för teologi i detta? Jo, det är mycket, mycket laddat. Fariserna förstod vilken djup anklagelse det låg i det som Jesus anförde mot dem med detta citat. Så här står det i hela sammanhanget, Jesaja 29 och 11. För Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn. Han har slutit era ögon, profeterna, och täckt över era huvuden, siarna. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger läs det, så svarar han: Jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger läs det, så svarar han, jag kan inte läsa. Herren har sagt, detta folk kommer nära mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. Det här är religionen i ett nötskal. Så tragiskt. Lägg märke till hur konsekvent skriften förkunnar läran om det totala fördärvet. Alltså att människan i och av sig själv är andligt ruinerad. Alltså vi funkar ju fysiskt och själsligt, är socialt mer eller mindre. Men andligt totalt fördärvade. Total depravity brukar det kallas på engelskt teologispråk. Ibland översätts det med det radikala fördärvet. Alltså det totala ruinen, alltså den totala andliga maktlösheten hos den som inte är född på nytt. Ibland i gamla tider så översatte man det med naturfördärvet. Mänskligheten har av naturen en fallen natur. Och det som Paulus kallar då den onda naturen eller köttet. Och det här fallna tillståndet som alla människor befinner sig i, som inte är födda på nytt alltså, det innebär bland annat en andlig blindhet. En andlig blindhet. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Den andliga blindheten släpper när man blir född på nytt. Det här kommer jättetydligt fram hos Jesaja. Och det är så här. Vi förstår inte varför, men Gud har i sin suveränitet, alltså sin oinskränkta allmakt, utlämnat människorna åt sin natur. Det är oerhört. Utlämnat människor åt sin natur. Om han skulle lämna oss där, då är det kört med hela mänskligheten. Endast genom hans nåd kan andliga ögon öppnas så att människan ser ljuset från evangeliet och den andliga dimensionen, eller om du vill, den verkliga poängen i Guds ord. Andra Korinthierbrevet 4:4. Den här världens Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Johannes 12:40. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Så det kan vara förklaringen till varför vi möter total ignorans. Man tänker, hallå, är det ingen hemma? Och det är faktiskt ingen hemma. Andliga ting kan inte förstås av den som inte är född på nytt. Så det är ingen idé att bli arg. Det är bättre att be och fortsätta förkunna tills det släpper. Och Gud låter sin nåd flöda. Det vet vi att han kan. Ja, och sen kommer Jesu förmaning där om att de upphäver Guds bud och för in sina stadgar egentligen. Och han tar det här med exemplet om att man ska ta hand om sina föräldrar, men istället så ger man bort pengarna till templet och så vidare. Tid. Med denna undervisning utmanar Jesus inte bara den förvrängda tolkningen av skriften som de äldste stadgar många gånger erbjöd, utan han konfronterar också de religiösa ledarnas girighet. För de religiösa lagarna instiftar ofta för att ledarskapet ska få det bättre. Det finns ju väldigt mycket utnyttjande av fattiga i religiösa kretsar. Inte minst i de här ultrakarismatiska kretsarna i Afrika. Där pastorer är goda för flera miljoner, kanske till och med miljarder har jag hört. I fattiga länder. Det är så fruktansvärt. Det finns inga ord för det. I Pulpit Commentary kan man läsa så här. De skriftlärda och fariseerna påbjöd detta utifrån sina egna giriga syften. För de flesta av dem var präster som i egenskap av Guds tjänare tog emot det som offrats. Och sedan omsatte de det för eget bruk. Pastorer som skor sig på sin församling. Det finns inga ord för hur fruktansvärt det är. Jesus kallade till sig folket igen och sade: lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Ska vi titta på teologin här? Ja, Jesus gör upp med hela tanken på så kallad rituell orenhet. Till förmån för den sanna läran om rent och orent. Lägg märke till hur radikal Jesu undervisning är. Ingenting, säger han. Klum heter det på hebreiska. Ingenting. Ja, det heter klum. K-L-U-M. Klum. Jag håller. Ingenting utifrån kan göra en människa oren. Det är vårt hjärtas inställning till det som vi tar del av och hjärtats uppsåt och avsikt med yttre ting som vi måste förhålla oss till i den här världen som avgör. I Titus 1 och 15 finns det här: för de rena är allting rent, men för de orena och otroende är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orena. Men, nu ska vi skynda oss att tillägga tillämpningen. Det finns naturligtvis yttre ting som aldrig kan vara rent för en kristen att ta del av, då de i och av sig själv är så destruktiva, så befläckade av det onda och eller så funtade att de bara kan förekomma utifrån ett orent begär. Så det orena, alltså det destruktiva, kan man inte försvara med någon sorts renhjärtenhet. När vi längtar efter synd och det som bryter ner oss och andra och inte ärar Gud, då har vi faktiskt redan upptäckt orenhet i vårt hjärta. Så den där grejen som du planerar att försvara, den är redan körd. Och sist men inte minst, när han har lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem: förstår ni inte? Ingenting som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Och därmed förklarade han all mat för ren. Det är väldigt intressant. Vissa lektioner höll Jesus med lärjungarna i en rum, ostört. Vi behöver också sådana. Teologi. Lägg märke till hur Jesus förlägger renhetscentret inte till huruvida vi har varit oförvitliga i allt yttre uppförande, aktiviteter och handlingar, utan han låter renhetscentret vara hjärtat. Bara det som påverkar vårt hjärta, hör du mig, gör oss verkligt orena. Det kan vara mycket mer subtila saker och mer så kallade accepterade saker som orenar våra hjärtan än bara grova råa synder. Sedan följer en av Jesu mest radikala expositioner av den onda naturen, det som vi tidigare nämnde här, det radikala fördärvet eller the total depravity. Det är ju när han då berättar om att människans hjärta är så förstört. Människans fallna tillstånd gäller inte kroppen eller de sociala funktionerna eller det sunda förnuftet. Nej, det gäller hennes hjärta, det innersta, hennes andliga natur. Det är därför den nya födelsen är förutsättning för allt andligt gott. För att en människa ska kunna vara och göra gott, så måste det utgå från ett rent hjärta. Och ett rent hjärta kan aldrig vara icke-troende. Därför kan en otroende per definition aldrig göra något andligt gott, så länge hjärtat är totalt orenat av just otron. Det är ju ganska enkel logik. Det är därför står att allt som inte görs i tro är synd. Det hjälper inte hur behjärtansvärt det är. Det kan vara bra temporärt, det kan vara kanske lite konstruktivt för människor, men andligt sett är det synd. För det har fel syfte, det upphöjer människan och inte Gud. Och det blir helt fel. Och han fortsatte: det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan kommer de onda tankarna, Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Så här förfärliga ser vi ut på insidan utan den helige ande. Och det gör att vi ropar desperat: Jesus, fräls mig, rena mitt hjärta. Och så får vi svaret: saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Jeremia 17:9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Lägg märke till detta uttryck. Obotligt. Då måste det ske ett under. Vem kan förstå det? Hesekiel 36:26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Ordspråksboken 4:23. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Tack för ikväll.